السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi har kommit fram till den sista lektionen i detta studiehäfte, kapitlet om Salat al-Jama'a. Och vi ligger på hadith 361, hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han sa att jag bad med Rasulullah alayhi salatu wassalam en natt. Jag ställde mig vid hans vänstra sida, så Allahs sändebud tog mig i mitt huvud, eller tog tag i mitt huvud bakifrån och förde mig till hans högra sida. Muttafaqun alayh. Nah. Denna hadith är en del av en längre hadith. Imam al-Bukhari nämner denna hadith på nästan 15 platser i hans sahih, för att den är så fylld med fawaid. Vissa lärda nämnde att det finns mer än 50 lärdomar från denna hadith i sin helhet. Och mashallah, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu sov här hos Maimuna, som var hans moster. Och det sägs att han var här 11 år gammal. Och mashallah, han, som det nämns i hadithen, sov hos henne för att se hur profeten bad alayhi salatu wassalam. Och inte bara för att se hur profeten bad, utan se hur han bad nattbön, så att han kunde be som honom. Och det här kommer från vem? En 11-årig pojke. Mashallah. Han vill se hur man ber nattbön. Så i hadithen berättas det då att profeten alayhi salatu wassalam går upp och börjar be nattbönen. Och då så ansluter sig Abdullah ibn Abbas till honom och börjar be vid hans sida. Och han ställer sig på profetens vänstra sida, alayhi salatu wassalam. De är bara två som ber. Och då så tar profeten honom, alayhi salatu wassalam, och för honom bakom ryggen till den högra sidan. Så att han står då på profetens högra sida, alayhi salatu wassalam. Namn. Denna hadith är fylld med lärdomar. En av lärdomarna i hadithen är att en person som ber en obligatorisk bön kan leda en person som ber en frivillig bön. Och den här frågan har vi talat om tidigare. Vi nämnde att du kan be sunna bakom någon som ber fard, och du kan be fard bakom någon som ber sunna. Men då kommer frågan, vad då? De ber ju här nattbönen, är inte det en sunnabön? Och då är svaret, jo, för oss är det det. Men för profeten alayhi salatu wassalam var det wajib att be qiyam al-layl. En till lärdom från hadithen, eller vi också har nämnt innan, det är att man, om man är imam och böneledare, så behöver man inte ha den nian från, eller innan bönen, som vissa madahib säger, utan man kan göra den nian i bönen. Att du börjar be själv och sen så ansluter sig någon till dig och du blir imam. Vi sa att vissa madahib säger att det här inte funkar, för du måste då ha nia från början av bönen. Men vi sa att den åsikten är felaktig, och ett av bevisen är denna hadith. Han började be själv och blev imam under bönen. Sen har vi frågan om vart ska man stå om man ber två. Ibn Abbas ställde sig på profetens högra sida, eller vänstra sida, och han förde honom till den högra sidan. Och då är frågan, är det här ala sabil al-wujub? Är det något som är obligatoriskt, rekommenderat? Och utan tvekan så ska man stå och be på imamens högra sida och inte imamens vänstra sida. Men frågan är om bönen är korrekt om man nu gör så. Om du står och ber på imamens vänstra sida, är då din bön korrekt? Jumhur al-ulama, de flesta lärda, säger att bönen är korrekt. Att det är makruh, det är ogillat. Det är khilaf al-awla. Att stå på imamens vänstra sida. Det är rekommenderat att stå på imamens högra sida. Vissa imamer, som Imam Ahmed, han var lite hårdare i denna åsikt och säger att bönen är ogiltig. Han säger bönen är batil. Om ni är två och du ber på imamens vänstra sida så räknas inte bönen. Förutom om en person självklart är okunnig. Men alla alam, en jumhur, majoriteten säger här att det är en rekommendation och man ska ju då inte stå på imamens vänstra sida. Men om det skulle ske så är bönen ändå korrekt. För det är inte en del av själva bönen. Man måste skilja på vad som är i bönen. Som att till exempel be utan sutra. Gör det bönen ogiltig? Nej. Det är någonting som är utanför bönen. Så Allah alam, man ska i alla fall stå på imamens högra sida. Om man är två. Nästa fråga. En fråga som är väldigt viktig faktiskt. Hur ska man stå på imamens högra sida? Ska man stå lite bakom imamen? Eller ska man stå parallellt med imamen? Vissa lärda har sagt att du ska stå lite bakom imamen. Låta imamen stå lite framför för att markera att han är imam. Men Allah alam, det här saknar bevis. Det finns inget som helst bevis som tyder på detta. Utan snarare så tyder bevisen på att man ska stå parallellt. Och det är det som Imam al-Bukhari indikerar på i hans sahih då han då nämner rubriken under denna hadith. Att man ska stå parallellt med imamen. Och det är det som är al-asr. För de två är en rad. Och grunden i en rad att man står häl mot häl och axel mot axel. Och inte att den ena står längre fram än den andra. Men ibland, ni kanske har sett det, om ni ska be två personer i moskén. Så vill den som imam att han ska stå lite längre fram, du ska stå lite längre bak och så vidare. Men det här som sagt var saknar belägg och bevis. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att göra mindre rörelser i bönen. För bönens bästa. Som här så tog profeten alaihissalam Abdullah ibn Abbas och ledde honom bakom sig till sin högra sida. Det är en rörelse. Han tog honom bakom, gjorde den här rörelsen liksom i bönen. Vilket tyder på att det är tillåtet att göra rörelser som är relaterade till bönen. Eller för bönens bästa, och det bryter inte bönen. Som rörelsen av att stoppa en person som vill gå framför dig. Rörelsen av att ta upp ett gråtande barn i bönen. Och liknande. Det är tillåtet för bönens bästa. Idag till exempel, du glömde stänga av bilen innan bönen. Och den ringer under bönen. Får du då ta upp mobilen och stänga av den, eller skulle du låta den ringa under bönen och störa alla som ber i moskén? Självklart så ska du stänga av den. Och wallah, det är bland det mest irriterande som finns, att man står och ber i moskén, imamen läser fint, du har khushu, och så börjar någons mobil att ringa med värsta musiksignalen. Och det förstör khushu och inlevelse för alla, till och med imamen. Och ännu värre om personen insisterar på att inte stänga av den. För han tycker att det är haram att röra sig i bönen. Så han alla, kanske till och med wajib att stänga av din mobil i ett sånt här tillstånd. Allah mustan. Och hadithen bevisar också att om man nu ska förflytta sig i bönen så går man bakom imamen och inte framför imamen. Utan tar personen då bakom imamens rygg. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att be salat al-sunna i jama'ah. Men vi har nämnt innan att det här ska ske spontant, ibland och inte kontinuerligt. Att man alltid ber salat al-sunna i jama'ah, då blir det en bid'ah som Ibn Uthaymin säger. Utan gör man det någon gång ibland så är det okej. Okay. Ja. Vi går vidare till nästa hadith, Anas radiyallahu anhu där han säger att jag bad tillsammans med profeten alaihissalam, och jag och en föräldralös pojke stod bakom honom, och Umm Sulaym stod bakom oss. Muttafaqun alayh. Och hadithen finns i Al-Bukhari. Ja. Al-Yatim är den vars far har dött innan han blivit könsmogen. Al-Yatim är den vars far har dött innan han blir könsmogen. Genom hans mor dör innan han blir könsmogen, då kallas han inte för yatim. Och om hans far dör efter att han är könsmogen, då är han inte heller yatim. Utan föräldralös barn är den som förlorat sin far innan han då blivit könsmogen. Och Umm Sulaym i denna hadith, det var Anas ibn Maliks mamma, moder, radiyallahu anha. Taib. Och Umm Sulaym tyckte om profeten alaihissalam väldigt mycket, som alla sahaba gjorde. Och ärade då profeten alaihissalam genom att fick den här äran då att bjuda in honom. Och mashallah, profeten alaihissalam med sin ödmjukhet accepterade hennes inbjudan och gick till hennes hem för att äta. Och sen skulle de då be en sunnabön tillsammans. Och samma sak här, det bevisar att det är tillåtet att be en sunnabön tillsammans vid vissa tillfällen. Så vad hände då? De var profeten alaihissalam, Anas, en föräldralös pojke, och hans moder. Så hur stod de då? Då ställde sig Anas och den här mindreåriga pojken bakom profeten alaihissalam, och Umm Sulaym ställde sig bakom dem. Taib. Vad är det då för lärdomar man kan ta från den här hadithen? Det finns flera lärdomar. Den första är att ett barn blir en rad om man står tillsammans med ett barn. Och det är en fråga där det finns lite olika åsikter. Yani, om du nu kommer till moskén och det finns en imam och det finns en 8-årig pojke och du. Är det då korrekt att du och barnet står bakom imamen? Eller ska man räkna bort barnet och säga, typ han räknas inte, han är inte könsmogen, så jag kan inte stå själv med honom, för då kommer det att räknas som att jag står själv bakom imamen. Och man får inte be själv bakom imamen, vilket vi kommer att tala om. Så baserat på det har vissa sagt att nej, det funkar inte att stå ensam med ett barn bakom imamen, utan då får man ställa sig på imamens sida istället. Och vissa säger att det funkar bara i frivillig bön, som Imam Ahmed. Han säger det här är frivillig bön. Obligatorisk bön, nej. Men det korrekta är att det funkar. Ett barn som då har wudu och han ber räknas som en person, en bedjande, och man kan då stå vid dess sida och tillsammans så utgör man en rad. Och det är viktigt. Och samma sak idag, du vet, om du ska be i moskén och ibland hämtar någon, ett barn ber, och då talar jag med ett barn som är över 7 och har wudu, talar inte om någon bebis, och han då står mitt i raden, bryter han raden? Det är också en fråga som vissa tänker, nej, han ska stå bak, han ska inte stå bland oss. Han bryter raden. Nej, han bryter inte alls raden. Utan han har wudu, han får be. Och därför så sa profeten alaihissalam i hadithen vi har nämnt tidigare, när han talade om att man ska underlätta bönen, för bakom er finns de äldre och de små, de yngre. Vilket bevisar på att det är tillåtet för de yngre att närvara i moskén och att be i moskén. Och om de får be i moskén, som Ibn Taymiyyah säger, då får de också be där de vuxna ber i moskén. De har också rätt till att be i första raden och andra raden. De har rätt att be bakom imamen. Och den som generellt kommer först i någonting i islam har mest rätt till det. Och därför har vi inte rätt att komma in i moskén och dra bort barn från första raden och säga lämna plats till de äldre. Nej. Och som sheikhen säger, det här kommer också får de att känna sig ovälkomna i moskén. Att jag vill inte gå tillbaka till moskén, det är bara en massa taskiga gubbar i moskén. Nej, han ska också känna, mashallah, jag kom tidigt till moskén, jag fick den bästa platsen, första raden, jag kom före ammo i moskén och mashallah, alltså jag var välkommen i moskén. Men vissa av dem säger, nej, barnen ska be i en egen rad bakom de vuxna. Och det är också problematiskt. Varför? Vad händer om du stoppar 10 barn bredvid varandra som ska be själva? De sparkar varandra, de slår varandra, du hör de skrattar i bönen, eller hur? Nej, när han står mellan två ammos i moskén, han kommer inte skratta. Han kommer vara seriös igen. Så att ett barn funkar då att ha bredvid sig i raden. Namn. Och det är därför den här hadithen då nämns här. Och det här är åsikten av Malikiya, Shafi'iya och Al-Ahnaf. Yani alla tre madahib förutom Imam Ahmed ibn Hanbal som då var på åsikten att det bara funkar i en sunnabön. Ja. Och hadithen bevisar också att om man är då två eller mer så ska man stå bakom imamen. Man ska stå bakom imamen. Men får man stå bredvid imamen? I början av islam så stod man bredvid imamen och imamen stod i mitten. Okej? Och sen blev det så att imamen ska stå framför. Men de lärde har sagt att om det finns ett behov, till exempel att du ber i ett trångt utrymme där man inte kan göra mer än en rad, ett omklädningsrum, något rum i skolan någonstans, det finns bara plats för en rad. Om man är fler, vad gör man då? Då så låter man imamen stå i mitten. Är man tre, en på höger sida, en på vänster sida. Imamen i mitten. Är man fem, två på höger sida, två på vänster sida, imamen i mitten. Och inte som Ibn Uthaymin, han nämnde, att ett fel som många gör är att om man är tre, då så sätter man imamen på vänster sida och två på höger sida. Han säger nej, utan då går man tillbaka till det som muslimerna bad på i början av islam, att imamen står i mitten. Okej? Okay? Och inte att de alla står på höger sida, utan imamen står i mitten. Och ska inte stå framför, utan återigen samma sak där, en jämn rad. Gärna parallellt med varandra. Och hadithen bevisar också att kvinnor står bakom männen och står inte bredvid männen i bönen. Och det här är någonting som alla ulema är överens om. Men samtidigt, vad skulle hända om du råkar hamna bredvid en kvinna i bönen, hon är bredvid dig eller framför dig, vad händer då? Då är de flesta av ulema på åsikten av att din bön ändå är korrekt. Taib, och det här är åsikten av Imam Malik, Imam Shafi'i och Imam Ahmed. Okej? Okay? Och någon kanske säger, men det låter jättekonstigt, vem ska be bakom en kvinna? Eller, inte att hon leder bönen, utan ni handlar om salat al-jama'a där man kanske hamnar bakom en kvinna eller bredvid en kvinna. Och det här kan faktiskt hända i Mekka, i Hajj. När man gör tawaf runt Kaaba. 3 miljoner människor. Och det är så mycket folk. De gör adan. Man fortsätter göra tawaf tills de gör iqama. Och när de gör iqama, då ställer man sig upp sig på rad direkt. Och då finns det inte tid eller utrymme för att kvinnorna ska gå bak och de ska ställa sig på en kvinnoavdelning. Utan nej, de ber där de står. Och då händer det att du kanske ber bakom en kvinna. Och så bredvid den står en man och det står en kvinna, en man och så. Det är blandat. Inte att man står häl mot häl eller så, men alltså det bara blir så. Ska vi då säga att din bön är ogiltig? Nej, din bön är giltig. Okej. Okay. Så, men en assel, det är då att kvinnorna står bakom männen. Jag fick faktiskt en fråga här som var relevant. Vissa moskéer är kvinnoavdelningen parallellt med männens. Okej. Okay. Och det kan ju vara så att moskén inte är lämpad för att, alltså den är avlång. Det går inte att ha en kvinnodel i den bakre delen av moskén. Men bygger man en moské så bygger man ju oftast då, eller man gör ju alltid så att kvinnoavdelningen är bakom. Men ibland går det inte. Och då är de på sidan. Och då är det liksom, det blir liksom ett, vad kan man säga, man får anpassa sig efter situationen helt enkelt. Det blir ett undantag. Och bönen är inshallah korrekt. Men en assr, grunden är då att kvinnor ber bakom männen även om det skulle vara ens fru. Du ber med din fru hemma, hon ska inte stå vid din högra sida. även om det är din syster eller dotter, så ber hon bakom dig. Och hadithen bevisar också att kvinnan kan stå själv. Hon själv är en rad. Okej, till skillnad från männen som inte ska stå själva bakom imamen och be. Vi går vidare till nästa hadith, hadith Abi Bakr radiyallahu anhu, där han säger att han kom till profeten alihi salatu wassalam då han var i ruku. Så han gjorde ruku innan han kom fram till raden. Och profeten alihi salatu wassalam sa då till honom efter bönen: må Allah öka din iver, men gör inte om det. Berättad av al-Bukhari, och Abi Dawud lade till: han gjorde ruku innan han kom till raden och gick in till raden. Namn. Denna hadith berättas av Abi Bakr och inte Abu Bakr. Vissa blandar ihop dessa två sahaba. Det är två olika sahaba. Abi Bakr med Tamar Bota på slutet. Abi Bakr, vad hände? Han kom till Masjid Nabawi, profetens moské, alaihissalam, då de var i bön och de hade gått ner i ruku. Så han skyndade sig. För det första, han skyndade sig till bönen, stressade. Och raden, de stod i ruku framför honom och han vill ansluta sig, så han gör takbir Allahu Akbar innan han kommer till raden, går ner i ruku och går i ruku. Han är i ruku tillstånd och går tills han ställer sig i raden. Okej? Okay? Och sen efter bönen så säger profeten alaihissalam: vem var det som gjorde så där? Eller vem var det som skyndade sig till bönen? Och då sa han det var Abu Bakr, och han talade med honom och sa till honom: gör inte om det. Gör inte om det. Nah. Första frågan är här: varför gjorde Abi Bakr på det här sättet? Och svaret är att sahaba visste att den som hinner med ruku hinner med en raka, som det har nämnts i hadithen: men adraka raka faqad adraka as-sala. Den som hinner med raka har hunnit med bönen. Yani, hinner du med imamen då han är i ruku innan han gått upp, då har du fångat den rakan. Du behöver inte ta om den efter bönen. Men om du kommer in i bönen då imamen säger Sami Allahu liman hamida, alltså, då måste du ta om den rakan. Kommer du in i bönen och ansluter dig då imamen är i sujud, då måste du ta igen den rakan. Men hinner du med ruku, alltså, då har du hunnit med den rakan. Så de var måna sahaba om att hinna med el-ruku. Okay? Och den här sunnan har berättats från flera av sahaba, att de brukade göra ruku innan raden. Det var inte bara Abu Bakr. Och det var som att det var välkänt hos dem att man kunde göra så. Och hadithen bevisar att det är tillåtet. Men då kanske någon säger: men profeten sa ju gör inte om det. Vad är det som menas med det? Eller man kan säga la ta'ud, räkna den inte, eller gör inte om den. Och då säger här Ibn al-Qayyim och vissa andra av ulema, yani, gör inte om det att stressa till bönen. Det är det som den här meningen syftar på. Och inte gör inte om att göra ruku innan raden. Det är inte det han menar, utan gör inte om det att stressa till bönen. För det nämndes i vissa hadithier att han stressade till bönen. Och vi kommer nämna hadithen som säger att man får inte stressa till bönen. Man ska gå lugnt. Okej? Okay? Så denna hadith bevisar att det är tillåtet att göra ruku innan raden och att gå. Ja. Och den bevisar också en till sak, och det är att man inte behöver läsa fatiha om man kommer in i ruku. Du kommer till moskén, imamen i ruku, du är Allah och du säger takbir, du går ner i ruku. Då hinner du inte läsa fatiha, omöjligt. Yani yasqut. Den du ursäktas för att läsa fatiha. Och vi har sagt generellt, så ska man ju läsa fatiha i varenda raka. La sala liman lam yaqra bi fatiha al-kitab. Du ska läsa fatiha i alla dina böner i varje raka. Och det här är det enda undantaget. Om du kommer in i bönen och imamen är i ruku, då gör du ruku. Och den rakan räknas. Eller du kommer in i bönen, Allahu Akbar. Du säger, läser 2-3 ayah från Fatiha och imamen går ner i ruku. Då skulle du följa imamen. Du är ursäktad. Okej? För att profeten alaihissalam sa inte till Abi Bakr att ta om den här rakan. Godkände bönen. Hänger ni med? Vilket bevisar på att du hinner med en raka, en namn, om du hinner med ruku. Och att du blir ursäktad från att läsa al-Fatiha. Okej? Och denna hadith använder också Sheikh bin Baz som ett bevis på att läsa Fatiha är wajib i bönen. Och inte en rukun. Han nämner vissa böcker rukun, men han säger i vissa fatawa att den är wajib, baserat på denna hadith. För skulle det vara rukun så skulle profeten a.s. beordrat Abi Bakr att ta om den rakan. För man ursäktas inte från att lämna en rukun. Okej? Okay? Lite djup fråga, men lill fa'ida. En annan fråga som systrarna ställde här. Om imamen är i ruku och du ska ansluta dig till bönen, hur många takbir måste du göra? 2 säger han, 1 säger du, 1 säger du. Nej. Måste en. Det har berättats från sahaba att de gick in Allahu Akbar och direkt ner i ruku. Det funkar, du får göra så. Hinner du kan du göra 2. Ajde, Allahu Akbar och sen Allahu Akbar. En Allahu Akbar, takbiratul ihram, du går in i bönen och sen en till Allahu Akbar och du går ner i ruku. Men om du gör takbiratul ihram, Allahu Akbar och går direkt ner i ruku så funkar det också. Det här har berättats sahih, autentiskt från flera av sahaba. Men då är det viktigt att den takbir avses att vara takbiratul ihram, inte takbiratul intiqal. Att du kommer sent till bönen och säger Allahu Akbar för att gå ner i ruku. Då har du inte ens gått in i bönen. Utan du måste vara takbirat al-ihram för att gå in i bönen och sen gör du ruku. Okay? Men hinner man är det bättre att göra 2 takbir. Och samma sak om imamen är i sujud. Så Allahu Akbar, en takbir och du går ner i sujud. Det funkar också. Så vi går vidare till nästa hadith. Och det är hadith Wabisa radiyallahu anhu att han såg en man, eller att profeten a.s. såg en man som bad själv bakom raden. Så han beordrade honom att ta om bönen. Berättade av Ahmed Abi Dawud och Tirmidhi som sa att han är Hassan och Sahih enligt Ibn Hibban. Och från Talq radiyallahu anhu som sa att det finns ingen bön för den som ber själv bakom raden. Och Tabarani lade till i hadithen. Alla dakhalta ma'ahum, varför ställde du dig inte med dem? Eller varför drog du tillbaka en person så att han kunde be med dig? Ja. Dessa hadither tar upp en viktig mas'ala, en viktig fråga. Och det är, vad gör du när du kommer till moskén och du ser att det inte finns någon plats i raden? Okej? Okay? Det finns ingen plats i raden, den är full. Ska du då ställa dig och be själv i en ny rad? Eller ska du vänta på att en ny person kommer och ansluter sig till bönen så att det blir 2? Eller ska du dra bak en person från den främre raden? Du har de här alternativen. Häng med? Och ni har säkert alla varit med om det här. Du kommer till moskén, raden är full. Vad gör du då? Abdallah, vad gör du?
Jag skulle vänta lite.
Vänta lite.
Det kommer någon person så blir det tillsammans.
Med så det sista rackan. Sista rackan, han börjar gå ner.
Jag
drar tillbaka någon. Mashallah. Yasin.
Man får ställa sig själv.
Okej, okay, man får ställa sig själv. Ja. Ja?
Innantag. Alltså innantag, man får ställa sig själv i den situationen.
Ja. Finns 3 åsikter. Här. Vissa ulema säger att personen får inte be själv under några som helst omständigheter. Bönen är batil, den är ogiltig. Okay? Vissa muhaddithin är på den åsikten. Vissa ahlul hadith. Andra säger att bönen är giltig. Okay? Bönen är giltig. Och det är åsikten av majoriteten. Och sen har vi ett tafsil i frågan. att det beror på situationen. Och det är inshallah den korrekta åsikten. Och den åsikten säger som följande, att om det inte finns någon plats, alltså du kollar båda, en hela raden är full, höger och vänster sida, det finns ingen plats. Okej? Okay? Ingen kommer, du står där helt själv. Då får du göra en ny rad och börja be själv. Då är du ursäkten. Okej? Okay? Och finns det en plats, höger eller vänster sida, du pallar inte gå. Ta den här sista platsen längst ut på höger eller vänster sida. Och du börjar be själv bakom en ny rad. Då är din bön batel. Okej? Okay? Då är din bön ogiltig. Men finns det ingen plats, så får du då börja en ny rad. Varför? För som han sa, brodern, det går tillbaka till principen la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Du kan inte göra någonting annat. Du har gjort det du kan. Finns ingen plats, khalas. Och de menar på att den här hadithen syftar på att en person gör en ny rad trots att det finns plats innanför en rad. Bara lathet, han gör en ny rad. Då är hans bön ogiltig och då måste han ta om den. Okej?
Okay. Vissa moskéer, de fyller inte ut raderna.
Och det är fel. Det
finns en plats i andra raden. Och sen är det en tredje rad bakom den. Och sen kommer jag. Och jag ser att
Atim Masufuf.
Ska jag gå förbi och ta den?
Ska gå och ställa dig längre fram. Atim Masufuf. Man ska fylla de främre raderna innan man gör en ny rad. Det är maruf igen. Beträffande tillägget i hadithen att dra bak en person. Det var ju också ett alternativ. Så att man slipper be själv. Det tillägget är da'if. Den är svag. Okay? Och Sheikh Albani nämner att man bygger inte någon islamisk bestämmelse på en svag hadith. Det finns ingenting som stödjer den heller. Och de lärda har sagt att det finns tre mahadir. Det finns tre stycken negativa konsekvenser av att dra bak en person. Okay? Det första är att du kommer ut i moskén. Första raden är fylld. Och du ska då börja andra raden. Och då drar du bak en person. Då drar du honom från någonting bättre till någonting sämre. Han har kommit tidigt och han har den här bästa platsen första raden. Och då tar du det här privilegiet från honom och drar honom bak till en sämre rad. Det får du inte göra. Okej? Okay? Du tar någonting gott från personen. Två, du gör att det blir ett tomrum i första raden. Och profeten alaihissalam har sagt att vi ska fylla alla tomrum. Det ska inte vara tomrum i någon rad. Hör du med? Det blir en tom plats. Och då måste de som står där börja anpassa sig. Och göra raden bredare helt plötsligt. Okej? Okay? Och tre, du gör teshwish. Yani du distraherar. Du förstör personens khushu. Han står och ber med inlevelse så bara kommer någon ryck i hans kläder. Så han blir yani, kanske chockad, han blir så här förvirrad, han tappar sin khushu. Och de bredvid också. Det bara, en person försvinner på raden. Så på grund av de här orsakerna så har de lärda sagt att man ska inte dra bak någon. Okej? Okay? Det är inte ett alternativ. Alternativet är att hitta en plats. Finns det inte en plats, antingen väntar du på en ny person som ska ansluta sig, om du nu är på åsikten att man måste vara två. Eller, som vi sa, åsikten av majoriteten, att du bara ber. Du ställer dig och ber själv i mitten och inshallah någon kommer att ansluta sig. Och du har gjort det du kan. Okej? Okay? Wallah alam. Ja, och det är det som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah nämner. Det är hans åsikt. Sheikh al-Bani, Sheikh ibn Baz, och många lärare är på den åsikten. Nästa hadith. Abi Huraira radiyallahu anhu berättar att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa idha sami'tum al-iqama famshu ila as-salah wa alaykum as-sakina wal-waqar. Om ni hör al-iqama så gå då lugnt till bönen med sakina och al-waqar. Wa la tusri'u, och stressa inte. Fama adraktum fasallu. Det ni hinner med ska ni be. Wa ma fatakum fa'atimmu. Och det ni missat tar ni igen. Eller komplettera. Muttafaqan alay, och lafd, yani ordvalet är Bukharis. No. Denna hadith bevisar många saker. Ett, att man ska göra, man ska be salat al-jama'a. Idha sami'tum al-iqama, famshu ila salat. Om ni hör iqama, gå till bönen. Inte be hemma om ni hör iqama. Gå till bönen. Männen som vi gick igenom ska be i moskéer. Om ni är ett muslimsland nära moskén, så ska man be sina salavat i moskén. Okej? Den andra faidan från hadithen är att när man väl går till moskén så ska man gå lugnt, sansat, värdigt. Man ska inte stressa, man ska inte springa till moskén. Man ska inte skynda sig. Även om det innebär att man kommer sent. Även om det innebär att du kanske missar hela bönen. Så får du inte springa och skynda dig till moskén. Och hadithen är generell som de lärde sig. Den nämner inte, skynda er inte om det är början på bönen. Men det är okej om det är i slutet på bönen så att ni hinner sista ruku. Nej. Hadithen nämner inte förutom på Jum'a eller förutom på Eid. Nej, du får aldrig springa till en bön. Även om det är Eidbönen, Jum'a-bönen, spelar ingen roll. Du får aldrig springa till en bön. Utan du ska gå lugnt. Varför får man inte springa till en bön? Jo, för att det har nämnts i hadithen att när du går till en bön är du i bön. Du är som att du är i bön. Och i bön ska man inte stressa. Okej? Okay? Du får belöningen av att du ber när du är på väg till bön. Och två, bönen som jag har gått igenom ska utföras lugnt, sansat, harmoniskt. Du ska ha khushu, inlevelse. Men om du springer till bönen, då kommer du inte att gå in i bönen lugnt. Du kommer att gå in i bönen anfått, distraherad. Du kommer inte vara fokuserad, eller hur? Och det vet alla. Du kommer till bönen och du hämtar andan och du är inte fokuserad. Gå lugnt till bönen och sansat. Stressa inte till bönen. Nå. En annan fråga som också är väldigt viktig här. Man ska då gå lugnt till bönen. Wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu. Det ni hinner med ska ni be. Wa ma fatakum fa atimmu. Och det ni missar ska ni komplettera. Frågan är, när hinner man med salat al-jama? När har du catchat och fångat salat al-jama? Är det om du gör takbirat och ihram innan imamen gör taslim? Till exempel du kommer in i bönen sent och de sitter i sista tashahud. Du säger Allahu Akbar, gå ner i tashahud. Har du då hunnit med salat al-jama? Eller är det om du hinner med ruku'? Inshallah, det är det som är det korrekta, att om du hinner med ruku' så har du hunnit med bönen. Som det nämndes i hadithen, den som hinner med ruku' har fångat bönen. Okej? Okay? Och varför? Ett bevis på det också, ett argument, är att när du kommer in i sista tashahud och imamen gör taslim, vad ska du ta igen? Hela bönen, eller hur? Fyra raka ska du ta igen. Allt du har missat måste du ta igen. Hela bönen. Så du hinner med as-salah om du hinner med ruku. Tayyib. Men la tahzan, var inte ledsen. Om du går till moskén, du avser att be salat al-jama'a och du kommer fram och de har redan bett salat al-jama'a. Alhamdulillah, du kommer inshallah att få belöning för din avsikt. Du kommer att få belöningen av det du avsåg. Så alhamdulillah, man behöver inte springa till bönen. Gå till bönen och be det du hinner med. Okej? Okay? En annan mas'ala som också här diskuteras, det är فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. Det ni hinner med ska ni be. Okej? När man kommer sent till bönen så ser man att vissa väntar med att ansluta sig. Om imamen är i ruku, de kanske inte, eller imamen är i sujud, så gör de inte sujud. De väntar tills han ställer sig upp. Eller om de sitter i tashahud så ansluter de sig inte till bönen, för de tänker att jag gör en ny jama. Vad är rätt i den här frågan? Yani, när du kommer till salat, du kommer sent, och du ser till exempel att de är i fjärde rakan i sujud, ska du då göra takbir och gå ner i sujud? Eller ska du vänta och göra en ny jama? Vad gör ni?
Ansluta.
ansluta sig. Och vad är beviset?
Den här
hadithen. Ahsan. Hade var zahir. Det här är det som bevisen tyder på. För man adraktum fasallu. Yani ansluta dig till bön. Och som ni kommer att höra sista hadithen här. Tror jag Tirmidhi. Om någon av er kommer till bönen och imamen är i ett visst moment, så ska ni göra som imamen gör. Hadithen är daif, men ulema säger att den ändå, när man agerar på den, eller den överensstämmer med denna hadith. Fama adraktum fasallu. Så vissa ulema säger att du gör det imamen gör. Khalas. Han sitter i tashahud, du går ner i tashahud. Och vissa andra säger att man väntar och sen gör man en ny jama'a. Wallahu alam. Men det som verkar mest närmast bevisen är att man ansluter sig till al-jama'a. Okej. Sen var det en till fråga. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّ. Ja. Och det ni har missat ska ni komplettera. Här diskuterar ulema en fråga. Och det är det du kompletterar, är det att du tar igen, är det, ska vi formulera här, är det början på din bön eller slutet på din bön? Jenny, vissa säger att när du kommer sent, låt oss ta här ett scenario. Du kommer sent till Salat al-Isha. Du missar de två första rakan. Okej? Okay? Du joinar imamen i tredje rakan. Du ber tredje och fjärde med imamen. Okej? Okay? Så de här tredje och fjärde rakan du ber med imamen, räknas de som din första och andra raka eller som din tredje och din fjärde? När du tar igen två raka, tar du igen nummer ett och två, eller tar du igen, eller kompletterar du nummer tre och fyra? Vad är början på din bön? Det är en fråga som ulema har diskuterat. Och det är ganska viktigt, för säger du att det ovanliga att nej, du ska ta igen början av din bön, då ska du i tredje och fjärde rakan läsa högt. Hänger med? Så vad är det då man gör? Va?
Är du min första och andra? Så jag behöver inte läsa högt på grund av att jag...
Precis, för det hadithen säger för atimmu. Atimmu al-itmam. Och vissa riwaya säger faqdu. Al-qada, det är det som har gjort att det har blivit ikhtilaf i frågan. Ja, ni tar igen. Då blir det att man tar igen det man missat. Och det du missat är första och andra rakan. Men det korrekta är för atimmu. Ja, ni betyder fullborda. Så när du går in i tredje rakan, då blir det din första. Fjärde rakan blir din andra. Och sen när du då står upp och ber två till, då blir det din tredje och din fjärde. Och då läser du tyst. Och det här är det som vi alla gör. Men jag bara nämner att någon kanske gör annorlunda, då baserar de det på en annan åsikt. Och alla har det som verkar starkast i den här frågan är det vi nämnde. Att man kompletterar. Och ni försöker mig ibland, jag nämner en massa åsikter. Kanske folk blir förvirrade. De får höra saker de inte har hört. Få problem de aldrig har hört. Men inshallah, det är bra att veta. Varför gör folk på ett visst sätt? Och därför säger Ibn Baz rahimahullah, as-sahih min qawli al-ulama annama adrakahu al-masbuq min salat yu'tabir awwalu salati. Det som är korrekt från de lärdas åsikt är att det som du hinner med bönen räknas som början av din bön. Och det du tar igen räknas som slutet på din bön. Och han nämner denna hadith som bevis. Och faktiskt, den andra åsikten, det är Abu Hanifa, Malik och Ahmed. Den åsikten som vi nämnde som starkast, det är Shafi'is åsikt. Okej? Okay? Det som vi nämnde här från Ibn Baz, att det du hinner med, det är början på din bön och det du tar igen är slutet på din bön. Och det är inshallah den korrekta åsikten i den här frågan. Wadah? Tydligt? Eller blev ni förvirrade? Jag bara säga till om jag ska förklara det. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger salatu rajuli ma'a rajul azka min salatihi wahda. Han säger profeten alaihi wasallam att en mans bön med en annan man är bättre än att han ber själv. Och mannens bön med två är bättre än hans bön med en annan man. Och ju fler det är, ju mer kärt är det hos Allah Azza wa Jal. Berättade Abi Dawud Nasai och den är sahih enligt Ibn Hibban. Ja. Yani, här. Ja. Så säger ulema, azka yani betyder här aktharu ajra, säger här Sheikh Bassam. Yani att en man ber med en annan man, att man är två, ger mer belöning än att be själv. Och att be tre ger mer belöning än att be två. Och ju mer som ber, ju mer kärt och älskvärt är det hos Allah Azza wa Jal. Ja. Och denna hadith bevisar då en väldigt viktig sak, och det är för det första att om man är två så är man en jama'a. Och det här gick vi igenom i första dagsen när vi talade om salat al-jama'a, att minsta antalet är två. Okej, okay? Så två är en jama'a. Vi lär oss också av hadithen att ju mer folk som ber, ju mer älskvärt är det hos Allah Azza wa Jal. Och vi sa ju också i första lektionen om salat al-jama'a att själva syftet med al-jama'a, att bygga moskéer, är att ena muslimerna. Allah tycker om att vi är enade, vi är samlade, vi är många, vi stöttar varandra. Vi är som de här byggstenarna i byggnaden. Vi stärker varandra. Och vi nämnde ju med nyttan av att be salat al-jama'a är att man träffar sina bröder, man ser efter varandras behov, man stöttar de svaga, de fattiga, man hjälper dem och lär de okunniga och så vidare. Man ser efter varandra, man stärker grannskapet. Så att det finns många, många hikam och visheter till varför vi ber al-jama'a och varför vi inte ber själva. Och att shaitan också kommer och tar den ensamma muslimen. Men när man är tillsammans så är man stark med al-jama'a. Så ju mer man är, ju mer kärt är det hos Allah Azza wa Jal. Naam. Och de nämner också här, Sheikh Bassam nämner också här, baserat på alla dessa fawaid, just att ena muslimen, att stärka muslimen, att vi ska vara många, så har de lärda nämnt att det är haram att bygga en moské framför en annan moské. För då splittrar man. Då gör man att det blir mindre folk. Illa lil haja, förutom om det finns ett behov. Ja, när du bygger en moské, så kommer någon annan och bygger en moské 50 meter framför. Och den första moskén är inte ens halvfull. Det finns inget behov. Utan han vill bara bygga en moské. Och det är inte tillåtet. Utan men om du har en moské i ett kvarter som är helt proppfull, folk börjar be på gatan. Halas, det finns nu ett behov att bygga en ny moské. Men bygg den lite längre bort. Så att de som bor kanske lite längre bort kan gå till, behöver inte gå lika långt till den här moskén och så vidare. Man delar upp det. Som i många muslimska länder. Du går några hundra meter, det kommer en ny moské. Du går några hundra meter, det kommer en ny moské. Och så vidare. Mashallah, jazakallah khair. Det är väldigt bra. Men inte att de är exakt på samma plats. För det blir som masjid dirar, att man då skadar, man splittrar muslimerna. Och hadithen lär oss också ifbad sifat al-mahabba, att vi bekräftar egenskapen av att Allah Azza wa Jal älskar. Allah Azza wa Jal älskar på ett sätt som passar hans majestät. Till skillnad från Ahlul Bid'a, från Al-Asha'ira och Al-Jahmiya, som förnekar den här egenskapen och säger att Al-Mahabba betyder att Allah belönar, eller betyder Allahs paradis och liknande saker. Och säger att Allah inte älskar. A'udhu billah. Utan nej, Ahlul Sunnah wa Jama'a bekräftar alla Allahs egenskaper så som de bekräftas i Koranen och Sunnah. Och hadithen bevisar också att vissa goda gärningar är bättre än andra. För här nämns det att tre ber är bättre än att två ber. Och att två ber är bättre än att be själv. En till faida som man också kan ta från hadithen, som är en till mäs'ala, det är att hadithen enligt vissa lärda tyder på att det är tillåtet att be en jama'a thaniya, att göra en andra jama'a i moskén. Alltså om du kommer sent till moskén, du och din polare, man har redan bett. Får man då be en andra jama'a i moskén? Och det är en fråga där också finns olika åsikter. Vissa vill man säga nej, du får inte be en andra jama'a i moskén. Vi har bara en jama'a i moskén. Och andra vill man säga jo, du får. Och de baserade på den här hadithen bland annat att det är bättre att be två än att be själv. Och det är den generella principen i islam, att det är bättre att be jama'a. Förutom om det är en sunna bön till exempel, då är det bättre att be själv, det har vi sagt. Jag är två rakat före fajr. Är det bättre att be jama'a eller be själv? Be själv. Det är inte det vi talar om. Vi talar här om de obligatoriska bönerna. De är bättre att be i jama'a än att be själv. Okej? Ett annat argument som också används på att man får göra en jama'athaniya i moskén är att en man kom sent och skulle be sunna, eller han skulle be fardbönen i profetens moské alaihissalam. Och då så sa profeten alaihissalam, men yatasaddaq ala hada. Vem ska ge sadaqa till honom så att han slipper be själv? Alltså be med honom. Och då så sa en av sahaba, jag är Rasulullah, och gick och bad med honom. Och då säger vissa ulemajen, det här är ett bevis på att man kan be en andra jama'a i moskén. Men på villkor av att det är oavsiktligt. Om man gör som Ahlul Bidah eller Khawarij, att man inte vill be bakom imamerna, utan Allah alam om de är muslimer enligt dem, vi ska be vår egen jama'a. Avsiktligt väntar de tills man har bett färdigt och så ber de en ny jama'a. Det här är bidah. Och det här har ulema förbjudit. Och därför när man läser att många av salaf förbjöd den andra jama'a, så var det på grund av det. Att al-Khawarij kom in i moskén och gjorde sin egen jama'a. Det var det här de fördömde, det var det här de förbjöd. Det här splittrade muslimerna. För de gjorde det avsiktligt. Det får man inte göra. Utan vi ber bakom muslimerna. Och gör inte en andra jama'a medvetet. Nästa hadith, hadith om Waraqa radiyallahu anha. Där hon säger att profeten alaihissalam beordrade henne att leda hennes hushåll i bönen. Och den hadithen är inshallah ta'ala sahih eller hasan. Waraqa bint Nawfal al-Ansariya var från de noblaste kvinnorna av sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Och hon var också kunnig inom Koranen. Hon hade lärde sig Koranen. Och därför så utsåg profeten alaihissalam henne till att leda kvinnorna i bön. Och denna hadith används som ett belägg och ett bevis på att det är också yani mashru', det är rekommenderat för kvinnor att be salat al-jama'a om de är tillsammans. Yani vi har en grupp med kvinnor, de är hemma och dricker te hemma hos någon syster eller någonting. Och det är tid för bön. Vad är då bäst, att de ber individuellt eller att de ber jama'a? Yani grunden är, och det har vi gått igenom, att salat al-jama'a är bättre. Att be tillsammans är bättre än att be själv. Okay? Men det är bättre för kvinnan att be hemma än att be i moskén. Men om nu kvinnor ska be i grupp, vare sig det är ett hem eller en skola eller i en moské eller på en föreläsning eller något sånt, så är det bättre att de ber i grupp än att de ber individuellt. Och ett av bevisen är då denna hadith. För om det inte vore rekommenderat, så skulle profeten alaihissalam inte utse Umm Waraqa att leda kvinnor i bön. Okej? En annan fråga som faktiskt är värd att nämna. Vissa försöker använda denna hadith som ett bevis på att kvinnor kan leda män i bönen. För att profeten alaihissalam utsåg henne att leda hennes hushåll i bönen. Men det finns inget bevis i hadithen. För det första, vissa säger att den är daif, men inshallah den är hasan. Men hadithen nämner inte att hon ska leda män i hadithen, män i bönen. Det nämns inte någonstans att det är män som ska ledas i bönen, utan hon leder kvinnorna i bönen. Och det här är åsikten av typ alla ulema. Och sen finns det en udda åsikt enligt vissa lärda att hon kan leda typ så här, hennes barn och så här, tjänstefolk i bönen eller något sånt, men det är en svag åsikt. Och vi gick igenom det innan. Kvinnorna bad alltid bakom profeten alaihissalam. Det har inte berättats att någon kvinna ledde bönen ledde män i bönen, utan al-asl är att det är män som leder kvinnor i bönen. Det är det som är al-asl, och inte att kvinnor leder män i bönen. Och sen nästa hadith. Anas radiyallahu anhu berättar att profeten alaihissalam satte Ibn Maktum som ansvarig att leda bönen, leda folket i bönet, och han var blind. Abdullah Ibn Maktum radiyallahu anhu var den som profeten alaihissalam satte som imam i Medina att leda folket i bönen. Och denna hadith nämner Ibn Hajar som ett bevis på att det är tillåtet att imamen är blind. Yani det är inte ett skärt, inte ett villkor att han är seende. Det är inte ett handikapp som påverkar bönens acceptans. Förstår ni? Utan det är helt okej att en blind man leder bön. Så länge han uppfyller de andra villkoren, att han är den som är kunnigast inom Koranen eller inom Sunna och så vidare. Och han nämner också Sheikh Bassam att det man förstår av hadithen, wallah alam, är att profeten a.s.w. också utsatte honom till en form av guvernör då han reste bort över Medina. Så inte bara att han var imam, utan han var också som en religiös ledare som gav fetwa och dömde mellan folk och liknande. Och att det är också ett bevis på att det inte är ett villkor att personen är seende för att ha ett sådant ämbete, ha ett sådant position i samhället. Utan en person kan vara blind. Och sen har vi de två sista haditherna som båda är svaga, men dess innebörd är korrekt. Den första hadithen säger att profeten a.s.w. sa: Sallu ala man qala la ilaha illallah. Be över den som säger la ilaha illallah, och be bakom den som säger la ilaha illallah. Och hadithen är daif, men dess innebörd är korrekt. Vi ber för ahlul qibla, vi ber för ahlul tawhid. De som säger la ilaha illallah ber vi för. Och vi behöver inte fråga hur de levde eller hur de dog, utan om man säger att det är janaza över en muslim så ber man. Och man ska inte vara sån här extremist som frågar gjorde han si, gjorde han så, utan det var en muslim ber, han har dött, vi gör janaza, vi gör janaza. Okej. Men om du vet att personen aldrig bad till exempel, och du är på åsikten att den som inte ber inte är muslim, alltså då ber du inte. Men hindra inte andra från att be. De kanske är på åsikten att han var muslim. Det är ditt individuella val. Och även ibland kan det också vara bra för imamen eller de lärde att markera. Om det är en syndare, en grov syndare, en innovatör och liknande. Att de inte ber bakom personen. Eller ber för personen om han dör. För att markera. Som då profeten a.s.w. vägrade be för den som dött med skulder. För att markera att det här är fel. Eller gulul. Den som stulit krigsbyten eller liknande. Eller mannen som tog självmord. Så be för era broder, jag kommer inte be för honom. För att markera, avskräcka. Att oj, om jag dör med den här synden så kommer han inte be för mig. Det vill inte jag. Då håller jag mig borta från synden. Så att en imam, en ledare, en religiös personlighet ibland avstår från att be över syndare och folket av bidda kan vara för att markera. Okej? Okay? Men generellt, man gör janaza bakom eller för alla muslimer då, och vi ber också bakom de som säger la ilaha illallah. Och det här gick vi igenom i förra lektionen då vi talade om att kommer ni ihåg den här principen som Ibn Taymiyyah sa när det kommer till vem får vi be bakom och vem får vi inte be bakom? Kommer ni ihåg det? När kommer vi till den gränsen att vi säger att vi ber inte bakom den här imamen? Hur långt måste du ha gått då?
När han personen begått synd som tar ut
ur islam. Kafir. Och Ibn Taymiyyah säger att vi ber bakom varje person vars bön är korrekt. Idha sahhat salatahu, då är också vår bön bakom honom korrekt. Så om han syndar, han har brister, han är imam, så kan man be bakom honom. Okay? Men om han synder tar honom ut ur islam, att han har gjort kufr, han till exempel dyrkar gravar. Han gör kyrk. Han tar hjälp av jinner. Han jobbar som spåman. Han förnekar sunna. Eller han är i kufr. Då får man inte be bakom personen. Okej? Okay? För hans bön i sig själv är inte korrekt. Hans bön för honom är inte korrekt. Då är inte heller våran bön bakom honom korrekt. Okej? Okay? Men om han har vissa synder och brister så får man be bakom honom. Men vi sa att en sådan syndare ska inte sättas som imam. Alltså, om vi ska anställa en imam i våran moské, vi har en moské, då ska vi aldrig anställa en fasik, en grov syndare att vara imam. Men om du nu kommer till en moské och en fasik leder bönen så får man be bakom honom. Och vi nämnde exemplet på att sahaba bad bakom Al-Hajjaj bin Yusuf, som var en saffaq dimah, var en blodtörstig person som dödade folk orättvist. Och de bad bakom en annan man som drack alkohol ibland och så vidare. Så att de bad. Och profeten a.s. har ju nämnt att det ska komma orättvisa hukam, orättvisa ledare. Och han uppmanade oss att be bakom dem. Förstår du? Så att allt det här går tillbaka till att man kan be bakom dessa individer. Wallaha. Ja. Och sen nämns en till hadith i boken som vi indikerade på. Att om ni kommer till bönen och imamen är i tillstånd, så ska ni följa imamen i det tillståndet. Och vi sa att den hadithen är daif, men dess betydelse är korrekt. Gärna om du kommer in i bönen och imamen är ruko, gör ruko. Om han är sujud, gör sujud. Och så vidare. Men anslut dig till imamen och följ honom i det moment som han befinner sig. Och vi säger alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Tackar Allah azza wa jalla som lät oss fullborda detta kapitel. Och sen har vi nästa kapitel framför oss, bab as-salat al-musafir wal-marid, kapitlet om den sjukes bön och den resandes bön. Och sen kommer också salat al-jum'a och salat al-id. Men dessa kapitel pausar vi för att vi har inget nytt studiehäfte färdigt och kommer istället gå igenom något annat nästa vecka inshallah ta'ala. بإذن الله تعالى